Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Du lyssnar på Ljudbokspodden, en podd från Aftonbladet Kultur med mig Soraya Hashim. I dagens avsnitt ska vi prata om ljudboksoriginal. Alltså när böcker skrivs för att i första hand lyssnas på och inte läsas. Och det här är ett ganska känsligt ämne. Hur då känsligt, kanske du tänker? Det finns ju 1000 poddar och radioprogram som är till för att just lyssnas på. Ja, absolut. Men saken är den att när det kommer till just ljudboksoriginal så finns det en hel del kritik och oklarheter som handlar om vad författarna har för villkor och vilka motiv som ligger bakom att de här böckerna egentligen skapas. Det ska vi ta reda på mer om. Dessutom så ska vi såklart bokcirkla. Idag har vi med oss Aftonbladets biträdande redaktör Erik Rosén och så kommer kulturredaktör Anna Andersson tillbaka. Vi ska snacka om den just nu superpopulära boken Jag är inte död av Erik Engel, som just är ett ljudboksoriginal.
Jag har bestämt mig för att jag inte vill leva som ett Jehovas vittne längre. Mina ord är samlade och klara. Min röst är helt stadig. Jag har inget emot det vi tror på i sig, men jag är homosexuell.
Varmt välkommen till Ljudbokspodden. Ljudboksformatet debatteras flitigt. Är det kvalitet? Är det bra kultur? Räknas det ens som läsning? Eller är man bara en latmask om man lyssnar istället för att läsa en bok? Den här diskussionen kommer vi inte bli av med. Alltså så länge böcker är skrivna för att läsas i första hand så kommer lyssningen såklart alltid ses som ett andrahandsalternativ. För det är inte samma sak att lyssna som att läsa. Det är två helt olika sätt att ta in information. Och en författare som skriver för sidorna har ju antagligen med sig att du som läsare just ska kunna sitta och vrida och vända på olika meningar. Sånt försvinner ju väldigt lätt i lyssnandet av samma material. Men vad händer om man skriver en bok som i första hand var tänkt att lyssnas på? Om man liksom vänder på ordningen. Sedan några år tillbaka finns det just sådana böcker som kanske aldrig kommer ges ut på papper utan bara är någonting du kan lyssna på. Några som har varit med och drivit på den här utvecklingen är ljudbokstjänsten Storytel som sedan 2016 ger ut vad de kallar för Storytel Originals. Alltså originalmanus som skrivs i syfte att läsas upp. De här ljudböckerna finns inom olika genrer. Ibland är det en roman eller en självbiografi. Och ibland så är berättelserna uppbyggda som följetonger. Då är varje kapitel en timme långt. Och de här avsnitten delas upp i säsonger. Precis som i en tv-serie. Ljudboksoriginalen har öppnat upp en helt ny marknad för författare. En av dem som har gett sig in i det här är Anna Bågstam. Som bland annat har skrivit serien Stockholm Psycho för just Storytel Original.
Jag gick en kurs i kreativt skrivande. Det liksom resulterade i ett manus som var rätt knasigt. Och det här var 2016 när Storytel gick ut med på något sätt att de sökte manus och att de skulle starta ett nytt grepp eller man ska säga. Och då blev jag så himla intresserad av det. Jag tyckte att det lät spännande och liksom, jag tänkte så här, det kanske kan passa för mitt manus. Så det var så egentligen mitt intresse väcktes. Så jag gick direkt dit. Och liksom fastnade för deras idé och deras koncept.
En annan författare som också har skrivit originalberättelser för Storytel är Jesper Ersgård. Han har bland annat skrivit två långa serier som heter 1986 och Svart stjärna.
Det är lite speciellt att skriva för ljud. Men jag märkte att jag gillar det i alla fall. Och sen har jag ju anpassat mitt skrivande kan man väl säga. Till ljudboksformatet, för det ställer ju helt andra krav. Om du sitter och lyssnar på en bok, du behöver ju bara göra en liten knapptryckning så har du 1 miljon andra böcker att välja mellan. Det är ett sånt otroligt stort utbud. Om du börjar lyssna på en bok och inte gillar den, det är väldigt frestande att bara gå vidare. Ungefär som på TV, Netflix, när du ser på en TV-serie. Om du inte gillar första avsnittet så fortsätter du inte. Om man tar vanliga eller pappersböcker så går du in i en bokhandel och köper något för 200 kronor eller en pocket. Då genomlider du den här boken även om den är ganska tråkig i början. Men det gör ju att kraven på ljudböcker är att du måste hålla kvar lyssnaren mot alla odds. För de kan ju bli hela tiden distraherade av allt andra som finns där och som lockar på att lyssna på istället.
Storytel är det ljudboksföretag som just nu ligger i framkant när det kommer till att skapa eget material. Men det finns andra också. Och i slutet av förra året sa BookBeats Head of Rights and Production, Victoria Vatanskaya, till sajten Boktugg att det kan bli aktuellt för dem att också börja skapa egenproducerat innehåll. Hittills så låter ju allt det här som en chans för författare att få möjlighet att skapa i en bransch där jobben kanske inte direkt kastas på en. Men några som inte är helt positiva till den här utvecklingen är Författarförbundet. För 2 år sedan så skrev de en debattartikel i Dagens Nyheter om att deras medlemmar som har skrivit på avtal för Storytel Originals har avsagt sig sin upphovsrätt för en väldigt liten summa, utan att egentligen förstå innebörden av det. Och att när de skriver för Originals så får de specifika direktiv vad gäller format, längd, berättelsestruktur och så vidare. Jesper Ersgård, som har skrivit 3 säsonger av sin serie 1986, säger så här om upphovsrättsdiskussionen.
Jag står den där artikeln och jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag tycker det är rent teoretiskt sett så kan ju de göra del 4 av 1986, trots att jag inte vill det. Men det är liksom ett sånt hypotetiskt scenario som jag har inte ens reflekterat över. Jag får en jättebra jämförelsevis förskott, bättre än på många andra förlag. Jag har bara upplevt positiva saker där. Det är många som vill skriva. Det är liksom en tuff bransch. Jag går in med det här med öppna ögon. Jag tycker det är en fantastisk möjlighet. Det är ett helt nytt medium. Det är spännande. Det är nya förutsättningar. Ny teknik. Det är jätteroligt. Jag förstår dem. Att de är så stort företag. Att de vill förstås ha rättigheterna. Jag hoppas inte få ångra det här, men jag har absolut inte haft någon negativ upplevelse från Storytel. Om man inte vill ta den här, som jag ser som en möjlighet, att jobba med Storytel, så måste man ju inte. Skriv inte för dem i så fall.
Men Författarförbundet menar alltså att Storytel istället för att odla författarskap bara bryr sig om att öka produktionen och att till varje pris få kvantiteten, alltså volymen, att rulla. Anna Bågstam säger så här om att en del av ljudboksoriginalen har en tydlig mall för hur man ska skriva.
Varje avsnitt har som en liten dramaturgisk båge kan man säga med vändpunkt och med ett ganska tydligt cliffhanger-slut. Och det där intresserade mig jättemycket. Dels för att jag tyckte att det var roligt att skriva på det sättet och roligt att liksom planera berättelsen så, för det gjorde att berättelsen fick liksom en annan disposition eller man ska säga, och så tyckte jag att det var lättare att jobba på det sättet. Och det har ju gjort att när jag väl sätter mig och skriver så har jag inte haft de här liksom skrivkrampssituationerna, för då har jag ju vetat hela tiden vart jag är på väg så att säga.
När den här diskussionen uppstod för 2 år sedan så svarade Rickard Henley, som är förlagschef på Storytel, att man får tänka på deras format mer som hur HBO eller Netflix jobbar med sitt originalinnehåll och att de upphovsrättsligt ligger mer i linje med det. Dessutom så menade han att Storytel behöver äga upphovsrätten för att snabbt kunna ta sig in på andra marknader än den svenska, och då får författaren ersättning för flera språkområden. Men det här var ju alltså ett tag sedan. Så jag undrar, vad har hänt sedan dess? Inför att vi spelar in det här programmet så har jag pratat med Författarförbundet som sa att de vill vänta med att uttala sig om det här ämnet igen. Storytel däremot ville ge sin sida av saken. Så jag ringde upp Marta Hedener som är Storytels förlagschef i Sverige. Jag ville veta om det stämmer att man måste ge bort sin upphovsrätt om man ska skriva för Storytel Originals.
Nej, det är inte riktigt sant. Alltså, vi jobbar med flera olika former av avtal och överenskommelser. Och vissa Storytel Original-avtal, alltså sådana där vi aktivt har gått in och liksom beställt eller tagit fram ett koncept eller ett univers och liksom beställt en berättelse utifrån det, där förbehåller vi oss rätten eller har köpt rätten att vidareutveckla det konceptet i sånt fall att författaren av olika skäl kanske inte vill fortsätta skriva. Och då har vi också betalt generöst för det här, de här rättigheterna. Men sen jobbar vi ju även med mer traditionella tidsbundna förlagsavtal och partnerskapsavtal och olika överenskommelser. Så att varje original är unik och varje avtal är också unikt. Så att det stämmer inte helt.
Så det skulle kunna finnas ett scenario där författaren som skriver till exempel en följetong får behålla sin upphovsrätt?
Ja, självklart. Ja, absolut.
Finns det, handlar det då? Om vilka... hos er?
Det gör det säkerligen. Jag har inte full koll på exakt alla avtal, så vi har ju ganska stor katalog. Mm. Men det är ju en förhandlingsfråga och en fråga om vilka rättigheter vi som förlag är intresserade av att köpa eller så att säga sätta oss på. Och vilka rättigheter författaren är intresserad av att släppa.
I den här intervjun med Rickard Henley i Svensk Bokhandel så då pratade han om att ni använder datan som ni får av era lyssnare när de lyssnar på olika böcker för att bygga nya berättelser, strukturer och karaktärer som ni tror att de skulle vilja lyssna på. Stämmer det?
Ja, nej, men vi har ju naturligtvis insikter i våra kunders beteenden så att vi kan se vilka titlar, våra titlar och genrer och ämnen som konsumeras mycket och när på dagen man lyssnar. När i tiden många kanske hoppar av i en bok. Vilka stories som är indragare som lyssnas på som första bok av nya lyssnare och så vidare. Så det är klart att det är en jättevärdefull kunskap för oss. Dels för att liksom se vilka områden och ämnen som det kan vara lämpligt kanske att hitta nya berättelser inom. Men också ner på verksnivå för att identifiera, nej men oj, om 80% av alla som lyssnar på en bok hoppar av i minut 15, då måste det hända någonting där som inte är bra. Det kan ju kanske vara något rent tekniskt, men det kan ju också vara så att man behöver arbeta med berättelsen, att det blir segt eller att det på något vis... Så det är jättevärdefull kunskap, som både för oss och för våra författare, som vi lär oss av. Så till vidare så stämmer det, men sen är ju liksom, vi använder ju inte datan för att sätta ihop berättelser om det var så du menade. Mm. Det var sig kan eller vill eller gör vi.
Sven-Anders Johansson är professor i litteraturvetenskap och litteraturredaktör på Aftonbladet. Han har varit kritisk till ljudboksbranschens utveckling i bland annat Aftonbladet.
Alltså den litteratur som vi är vana vid, som har varit rådande i västerlandet sen romantiken i princip, bygger ju på att en författare skapar någonting som har vissa originalitetskrav och som då också är knutet till en specifik individ. Att vi liksom ser den här konstnären framför oss som ska skapar ur sitt inre någonting nytt och unikt. Sådär, va? Det här är ett brott mot det här, kan man ju säga, på flera sätt. Då. Genom att man har ett helt lag som sitter och arbetar då enligt vissa mallar. Och sådär.
Sven Anders menar att om man skulle se tryckta romaner och strömmad litteratur som de här mallade originals-ljudböckerna som samma sak, då finns det en fara att den tryckta litteraturen skulle trängas ut.
Ja, då ska man ju vara medveten om att det är någonting som går förlorat om liksom all konsumtion flyttar över till det strömmande. Eller väldigt mycket konsumtion.
Vad är det som går förlorat?
Ja, litteraturen som en form av kreativitet och ett tänkande som är fritt och öppet på ett sätt som den här väldigt mallade produktionen uppenbart inte är. Alltså det att man ska, jag tänker att om man lyssnar till det här, hur att det ska vara en viss typ av cliffhanger, så det ska vara en viss längd och sen ska det inte vara för många karaktärer och det ska vara mycket dialog och så vidare. Det är ju så i så hög grad format i förväg, så jag tycker man kan nästan se det som ett ett steg tillbaka till hur litteraturen fungerade före 1700-talet. Alltså innan litteraturen blev autonom och fri. För att, går man tillbaka till liksom 1600-1700-tal eller 1500-tal, då fungerade litteraturen ofta på det sättet att om man talar om repertoardiktning och tillfällesdiktning och så vidare. Att bra litteratur var det som på något vis gav prov på att man kunde följa reglerna på ett adekvat och imponerande sätt. Det fanns liksom inget krav där på att någon skulle säga någonting nytt, utan man skulle bara visa, följa regelverket som det såg ut, och så kunde det vara en hyllning till en ny kung eller vad det nu var. Va? Mm. Och det här är ju, det finns någonting i det här strömmade som påminner om det, tycker jag. Regelverket är så strikt så att vi ska bara liksom förhålla oss till det och leverera gång på gång en ny berättelse som liksom fyller den här formen.
Mm. Den här diskussionen är inte över, och vi kommer säkert få höra massa mer från båda sidor i den här saken. Men för nu så kommer vi i alla fall lägga locket på i Ljudbokspodden, för här är det dags att bokcirkla.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Till veckans bokcirkel har jag bjudit in Aftonbladets biträdande redaktör Erik Rosén och Anna Andersson, som ju var med förra veckan och är kulturredaktör här på tidningen. Varmt välkomna.
Tack snälla.
Tack, tack.
Anna, förra veckan så lyssnade ju du på din första ljudbok, det stämmer va?
Det stämmer.
Och den här veckan har du lyssnat på din andra. Börjar du komma in i det?
Jag har upptäckt att man måste väl liksom hitta tillfällen då man kan lyssna på ett annat sätt. Man kan inte bara sitta rakt upp ner i soffan och glo ut i luften och lyssna. Det funkar inte för mig i alla fall.
Nej.
Så att jag var liksom tvungen att hitta på sysslor. Så det är bra för mitt hem och hushåll att jag lyssnar på ljudböcker.
Och ditt hantverk, om jag har förstått det rätt.
Ja, just den här veckan har broderiet legat ner lite. Men jag har städat, jag har diskat, jag har promenerat, jag har gjort sånt.
Mm. Ja. Fint. Erik, vad har du för relationer till ljudböcker sen tidigare?
Sen tidigare har jag en ganska begränsad relation till ljudböcker. Jag har lyssnat väldigt lite, men har å andra sidan ju läst in min egen bok som ljudbok. Så det är egentligen min huvudrelation till ljudboken, skulle jag säga.
Mm. Ska du säga vad den heter nu då?
Jag ångrar av hela mitt hjärta det där jag kanske gjort.
Just det.
En kort och bekväm titel.
Veckans bok är skriven om någon som också är lite ny inom det här med ljudböcker, nämligen debutanten Erik Engel och hans bok Jag är inte död.
36-årige Erik Engel föddes in i sekten Jehovas vittnen och var länge en engagerad församlingsmedlem. Han predikade, knackade dörr och stöttade andra ungdomar att känna Gud. Men 25 år gammal kommer Erik ut som homosexuell, och han visste vad som gällde. Om man vill ha relationer med män så måste han uteslutas ur Jehovas vittnen. Om man däremot kan tänka sig att dölja vem man är så kan han stanna kvar, precis som så många andra medlemmar gjort tidigare. 2009 lämnar Erik sekten, och när det är dags för hans föräldrar att ta avsked och aldrig mer ses igen så kommer de hem på något han beskriver som en begravningsfika. Eriks historia inspirerade Jonas Gardell att skapa karaktären Benjamin i tv-serien Torka aldrig tårar utan handskar från 2012.
Det är min egen begravning.
Ja, det är väl som det.
Det är inte ond.
Nej, det är inte ond. Det är som det är.
Så var det. Men nu har Erik Engelv skrivit sin egen version av berättelsen. Självbiografin Jag är inte död. Det är en originalberättelse för ljud och finns alltså bara på en ljudbokstjänst. Jag är inte död är 7 timmar och 30 minuter lång och inläst av Erik Engelv själv.
Vad tyckte ni om Jag är inte död?
Jag tycker att det är en otrolig historia han har. Han har en berättelse som ganska få har och som ganska få kan förmedla. Och den insikten man ändå får i Jehovas vittnen, som han säger, är mycket större än vad jag hade innan. Så det blir ändå liksom en viktig informationskanal om man vill lära sig mer om hur de ser på olika beteenden, hur de ser på mänskliga relationer och så vidare. Och jag tycker det är befriande att han hela tiden benämner det som en sekt.
Jag tycker samtidigt att det som gör boken så, liksom, som ger berättelsen styrka, det är ju ändå att han betonar hur lycklig länge var. Alltså så här, vilken varm och fin familj han hade, och att han var ju väldigt hängiven i sektmedlemmar, om man ska säga. Alltså, hade han inte varit homosexuell så hade han ju sannolikt blivit kvar i kyrkan och varit en äldre bror, heter det så?
Förlåt. Äldste.
Äldste. Ja. Idag. Och det gör ju också att man förstår smärtan i brottet mycket mer. Alltså det är så lätt när man står utifrån och aldrig har varit i närheten av en sån här församling att säga, nej men gud, så där ofritt kan man ju inte leva. Det är klart du måste gå.
Han verkar ha älskat det.
Ja, precis. Det tycker
väldigt,
jag.
Det är väldigt styrka också att han lyckas förmedla glädjen han känner i att vara ute och predika, det vill säga vara ute och knacka dörr.
Det tyckte jag var jättefina avsnitt.
För det är ju så de flesta av oss liksom har mött Jehovas vittnen. Och där lyckas han verkligen ge bilden av engagemanget och gemenskapen och glädjen i att gå hushåll för hushåll.
Allt det här som vi som aldrig varit närheten av Jehovas vittnen tycker verkar så otroligt plågsamt, att gå och ringa på dörr efter dörr. Det beskriver han ju som någonting jättetrevligt, en så här rolig familjeutflykt som de gjorde regelbundet och de klädde sig fina. Alltså det är ju jättebra avsnitt i boken tycker jag.
Och även när folk är på honom om att så här få slippa göra de här runderna och liksom hänga mer i församlingen och predika där, så, eller ta hand om liksom, ja men kanske få mer ansvar, så är han ändå så här, nej men jag vill predika. Det är min passion, ja, det är det viktigaste. Liksom.
Ja, han har en väldigt stark gudstro helt enkelt.
Länge. Ja. Ska vi prata lite om uttalet? Jehovas vittnen har vi nu lärt oss att det heter genom boken. För det säger Erik hela tiden. Jehovas vittnen. Det ligger inte lika bekvämt i munnen som Jehovas, som man alltid har sagt.
Nej. Men vi får väl säga, för att inte appropriera någonting, så får vi också säga Jehova.
Precis.
Även om det kanske är ett varumärkesproblem. Svåruttalat.
Att ingen visste att det var så det hette. Anna, du har med dig ett klipp från när Erik var barn. Och i det här klippet så leker han kök utomhus. Han har smitit ut från familjens trädgård och satt sig precis vid järnvägsspåren som går förbi deras hem. Och hans mamma upptäcker honom där.
Hon sätter sig på huk bredvid mig. Stolt visar jag upp mitt kök för henne. I ett hål har jag lagt en hög med blöta löv. Några stora stenar är mina kastruller. En liten bukett med maskrosor och maskrosblad som jag rivit upp med rötterna ligger redo för att bli en sallad. Mamma tycker att jag har gjort fint. Tillsammans lägger vi upp lite fler stenar i de olika urgröpningarna. Sen tycker hon att det är bäst att vi går hem. I kväll är det möte i rikets sal och vi ska hinna duscha, sätta på oss våra fina kläder och packa väskan med Bibel och Jehovas vittnens egen sångbok. Hon behöver inte övertala mig. Jag älskar att göra mig fin för Gud, Jehova.
Vad kände ni kring hur han beskriver sin relation till familjen?
Nej, men jag tycker det är ju som sagt styrkan i boken, hur fint han beskriver sin familj. Hur nära framförallt sin mamma uppfattar jag det, han stod, och hur tajta de var och hur mycket, vilken varm och fin mamma hon var.
Och som sagt var med det här klippet att hur viktig kyrkan var, att han redan som liten pojke älskade att gå till rikets sal och hur viktigt det var i hans liv överhuvudtaget.
Jag tycker att jag håller verkligen med om det du säger, men det, jag har en annan liksom aspekt av det också, att jag tycker att han är allt för hänsynsfull ibland mot sina föräldrar sett över tid i boken, för att det han beskriver är ju en serie svek. Svek på svek på svek. Och en vägran att tillerkänna honom någon annan identitet eller position än den de redan har valt åt honom. Och det finns ju någon slags ilska och bitterhet över detta som liksom sjuder under någonstans. Men den kommer inte riktigt ut i hur det här berättas, utan där är det väldigt, väldigt hänsynsfullt. Det är inte nödvändigtvis en svaghet i, liksom, i boken, men det är någonting som jag hela tiden påminns om när jag lyssnar.
Men är inte det det som blir komplicerat då också när man skriver en självbiografi? Alltså, för att det handlar ju verkligen om var han själv är någonstans i sin process kring det, och sina känslor är ju det som kommer komma fram, liksom. Hur han känner. Jag tänker, Erik, din bok är ju också en självbiografi. Var det någonting du hade svårt för, eller svårt med?
Ja, det är otroligt svårt att skriva om andra människor. Det är lättare i relation till min pappa som jag skriver främst om, som ju är död sedan många år när jag började skriva boken, men otroligt mycket svårare i relation till min övriga familj och vänner jag skriver om. Och då försöker jag ju vara liksom både sann men också hänsynsfull och respektfull, och framför allt undvika att tala i deras namn eller att tillskriva de åsikter som de inte själva har uttalat. Liksom.
Mm. Hur tycker ni att just det sista här du sa, hur tycker ni att Erik balanserar där i boken? Alltså Erik Engelv, i att inte tillskriva de åsikter och känslor som...
Jag tänkte på att i ganska sent i boken så kommer ett kapitel som står ut väldigt mycket. När han skriver, när de har brutit, och så skriver han plötsligt ett kapitel utifrån sin pappas perspektiv. Och det förvånade mig. Det kanske är precis det som Erik säger, att han vill liksom lägga in ännu mer förståelse för, alltså att det smärtade även i pappan då förstås, att han hade brutit, att de hade brutit med sonen. Men det var ju, det stod ut, alltså det borde ha strukits helt enkelt, tänker jag. Att inte tillskriva, inte sätta sig in i vad pappan kan ha tänkt och känt. Och att det var ett kapitel, det fanns inga andra sådana kapitel.
Jo, men det fanns väl ett om mamman också. I början så är det ett med mamman, ur mammans perspektiv också, tror jag.
Men skillnaden där, det kapitlet tycker jag är liksom lättare att motivera. För där har jag ju, det slutar uppenbarligen att hon har skrivit ett brev till honom. Med ändå en kärleksförklaring och ett fördömande, kan man säga, i brevet. Och han återger då ur hennes perspektiv vad hon tänker och känner när hon skriver det här brevet. Men för mig landar det ändå i att han har suttit med det här brevet och vet det. Och därför tycker jag att det känns...
Har ändå mammans ord.
Han har ändå mammans ord. Medan pappans blir mycket otydligare. Där berättar han bara att så här är det för pappa. Så här arg är han. Och så här, nu har han fått nog och så vidare.
Och visst var det så att den scenen med pappan just handlade om hur pappan upplevde skildringen av honom i Torka aldrig tårar. Att så här, det här stämmer inte, det här är inte den jag är, för att pappan i Torka aldrig tårar är så kall. Liksom.
Jag reagerade för övrigt apropå Torka aldrig tårar att hela lyssningen, så Jonas Gardell nämns Torka aldrig tårar utan han ska nämns. Men det förklaras inte.
Nej, det är sant.
Det kräver en förförståelse att den som lyssnar ska veta att det finns en karaktär i Torka aldrig tårar utan handskar som är baserad på honom. Det uttalas inte, och det tycker jag att det borde ha gjort.
Vad tycker ni om Eriks berättarstil då? Jag menar inte om hur han läser upp, utan vad han läser upp. Hur han berättar sin berättelse.
Jag tycker att det finns en svaghet i... Att skriva ur ett jag-perspektiv och välja att inte gestalta utan istället skriva eftertänksamt sa jag, sorglöst sa jag och obekymrat gick jag. Det skapar en distans. För här har man liksom ett förstahandsvittne. Han kan berätta det istället för att betrakta det. Och det tycker jag är en liksom brist i hur den är skriven.
Mm. Jag kan också känna att jag saknar någonting. För som sagt, det fanns den här liksom varma, lyckliga barndomen. Och så vet man att det ska komma ett brott. Och sen liksom ett vuxenliv utan kontakt med sina föräldrar. Och det, liksom, början av boken bygger ju upp mot det där brottet. Sen kom det väldigt hastigt, tyckte jag. Att jag hängde liksom inte med. Så där bara så bestämde sig för att komma ut inför sin mamma. Och det var ju inte jag alls beredd på. Att det, alltså, där saknade jag mer av hur han tänkte inför det. Alltså någonstans, det känns inte riktigt... Han kanske inte riktigt har processat det klart själv.
Mm.
Men jag blev liksom överraskad. För att länge så... Att han, det går ju upp för honom... Han säger det inte rakt ut, men han förstår ju att han dras till män. Han blir ju förälskad i pojkar och män. Liksom. Och sen helt plötsligt så bara... Hux flux verkligen så säger han till sin mamma, jag är homosexuell. Och då... han har ju inte agerat homosexuellt på något sätt. Alltså det är ju det också. Han bara känner ju att så här är det.
Mm.
Och där tappade han mig lite, måste jag säga.
Mm.
Med tanke på liksom dramatiken och konsekvenserna av en sån att komma ut på det sättet. Det visste han ju om, att om jag ska leva som homosexuell så måste jag lämna församlingen. Liksom.
På tal om det så ska vi lyssna på Eriks klipp som du har med dig. Vad handlar det om?
Det handlar, som jag upplever det, om den första gången i den här boken där han tar sig rätten att definiera sig själv, att tillskriva sig agens, det här är min identitet, och uttala den för första gången. Och det upplever jag ändå som ett nyckelögonblick, och det knyter an till precis det som Anna sa.
Mm. Och det här är ett samtal han har med Gud.
Gud Jehova, jag kommer inför dig i bön. Jag är bara en syndig tjänare som vill göra mitt allra bästa. Jag har gjort allt för dig i hela mitt liv. Visst har du sett det? Jehova, visst vet du vem jag är? Förlåt mig för att jag är en syndare. Jag vet att det är mitt fel. Jag vet att jag är ofullkomlig. Mitt hjärta har inte skyddats på rätt sätt. Jag skulle varit mer vaksam. Men jag är homosexuell.
Vad tänker ni kring Eriks relation till Gud?
Han vill ju oerhört gärna fortsätta värna den här. Han vill få förståelse. Han vill få... ett godkännande i princip. Men han vet samtidigt att det inte är möjligt. Och trots det uttalar han då i just direktkontakt med Gud här. Eller han, ja, man riktar det mot Jesus, får man ju också lära sig. För att Jesus får sen förmedla det i sin tur till Gud. Men då uttalar han det att jag är homosexuell. Och då gör han det i sin relation till tron. Och då är det oåterkalleligt, skulle jag säga.
Mm. Men det är ju också så att han håller ju i sin tro även efter brottet med föräldrarna. Alltså man förstår ju att han har ju verkligen egen relation till Gud, oavhängig familjen. Sen så gör han ju upp med Gud senare, men länge så försöker han, precis som Erik säger, han försöker ju verkligen hålla i sin tro. Han har ju en gudstro som han har med sig sen barn liksom. Så det blir ju liksom nästa lager efter brytningen med föräldrarna, så kommer den här relationen till Gud som knakar allt mer i fogarna liksom, just för att han inte då får vara sig själv.
Vad tycker ni om det här formatet? Alltså Eriks bok är ju skriven specifikt för att lyssnas på, inte för att läsas. Hur kändes det? Eller kändes det alls?
Det var inget jag tänkte på överhuvudtaget faktiskt.
Nej, inte jag heller skulle jag inte säga. Det är ju en... på många sätt en så här traditionell självbiografisk uppväxtskildring. Sen så varierar ämnena och innehåll och kvalitet oerhört mycket, men den följer liksom det formatet på samma sätt som en bok som är skriven för att tryckas i första hand gör. Så att jag upplever inte att det sticker ut. Jag tycker mer att man reagerar på att uppläsningen är ovanligt långsam, skulle jag säga.
Mm.
Jag är själv inte supersnabb lyssnare. Men här måste jag öka hastigheten för att det ska bli ett driv i det.
Och det vet jag att du också gjorde, Anna.
Ja.
Och det gjorde jag också, ja, när jag lyssnade, ja, på den. Men jag tänkte också mycket på det, för att i en bit i boken så berättar han om hur han får kritik av det äldste för att han pratar för snabbt. Att han predikar för snabbt. Mm. Och det känns som att han har tagit till sig av det väldigt mycket. Att det satte sig i honom, för att nu läser han väldigt långsamt istället. Men ja, jag ökade också upp till 1,25.
När jag körde också hela boken på 1,25.
Ja. Skulle ni rekommendera den här boken, och i så fall till vem?
Ja, alltså jag tycker att den också spelar in i liksom mina debatter om hederskulturer. Alltså det finns ju, det kommer ju sådana skildringar nu. Det här är ju en liknande historia om att växa upp i en kultur där man helt enkelt inte får vara sig själv och tvingas bryta med sin familj. Så är man intresserad av de frågorna, det är ju många som är, så tycker jag absolut att man kan läsa den här boken. Bara för att få ett annat perspektiv och liksom, ja.
Nej, men jag tycker att det är en av de huvudsaker jag tar med mig från den, är att jag lär mig mer om Jehovas vittnen, om den kulturen eller det sammanhanget, och får liksom både en förståelse för och en ilska emot det. Och det tycker jag är liksom, det är någonting som jag verkligen tar med mig från den här.
Mm. Jag tyckte också, även om liksom Erik, när han berättar, är... ja, men han pratar nästan om sig själv i tredje person. Så tycker jag ändå att Erik är jättebra på att skapa bilder. Alltså jag tycker det känns som att jag är med honom hela tiden. Och det skapar en oerhörd empati för hur svår den här situationen är. Och kanske också att det känns som att jag på riktigt kan få en förståelse för vem Erik är. Men jag håller med. Jag skulle rekommendera den till någon som antingen är intresserad av hederskulturer eller Jehovas vittnen, som jag själv var väldigt nyfiken på innan.
Om han skulle fortsätta skriva, då skulle man ju vilja att han utforskade det som han är inne på i den liksom senare delen av boken, som handlar om hans egna kärleksrelationer, ja, och liksom vad hans uppväxt har gjort med honom och gett honom svårigheter att älska
knyta an
och ett kallsinne, som han själv beskriver det som, när han lämnar någon, att då stänger man dem ute, precis som man stänger ute en förtappad församlingsmedlem.
Det är så man hanterar uppbrott liksom. Man bara stänger ner,
och det hade jag gärna läst mer om.
Tips till Erik Engelv, helt enkelt. Tack så jättemycket, Erik Rosén och Anna Andersson, för att ni var med och bokcirklade med mig.
Tack själv.
Tack snälla.
Ljudbokspodden är slut för idag, och vi som har gjort programmet är producent Martin Ågård, och bokcirkelpanelen bestod av Anna Andersson och Erik Rosén. Jag heter Soraya Hashim. Ljudbokspodden är en produktion från Aftonbladet Kultur. Vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.